Ja, du rullar och du ser att det snurrar framåt. Sikrar. Bra!
Kortet är i, men alltså. Karin, du har varit ute och testat att undvika Tinder och flörtat på stan. Vad hände?
Så igår kväll gick vi ut, och då är det också så här, ska man säga, att gå ut och festa
i coronatider.
I coronatider.
Det är inte att rekommendera.
Nej, och det går heller inte att hitta någonstans att göra det.
Nej.
Och man vill heller inte utsätta någon annan. Så att tanken är ju att gå ut, är det mycket folk med 2 meter emellan. Mm. Ändå coronasäkert. Mm. Och vi googlade och letade.
Det är en fotbollsplan i
Hallunda. Och jag mässade, liksom, jag har några festfixar. Experter i, ja, men de här största som gör alla de här heta festerna.
Du ringde bindan.
Jag ringde några och bara så här, vart går man? De bara, vi har ingen aning. Vi sitter bara här och går där och har privatfester här.
Som man har.
Ja, jag kollade till och med Flashback liksom. Mm. Det fanns inget. Så, på Flashback hade någon skrivit så här, gå till en vanlig pub.
Mm.
Det är det bästa.
De har bås ibland.
De har bås, men också på vissa pubbar kan man få sitta i baren.
Just det.
Fast det är 2 meter emellan. Mm. Ja. Så vi gick ut på en pub, vi tog en öl. Och det är också så här roligt, det sitter 2 kvinnor, nästan 50, i en bar. Och liksom pratar med varandra men tittar hela tiden runt omkring sig. Det är lite så här uppenbart vad de är ute efter. Ja. Men det måste jag säga, det är nog... Kan det vara Stockholm?
Intressant.
Kan det vara corona? Kan det vara... Det är liksom...
Blev ni approachade?
Nej, det går, man får ju
det
inte
var
approacha.
Det var en fråga annars. Just så här, hur reagerar folk och skulle de gjort det annars, så att säga, om det inte var corona?
Nej, och det vet ju inte jag, eftersom jag har inte varit ute och dejtat då på 20 år. Så vid ett tillfälle så satt det 2 killar som också såg ut och tittade lite, så våra blickar möttes.
Mm.
Men vad gör man sen då? Man kan ju inte gå fram, för det är 2 meter. Man kan liksom inte heller...
Håller fram mobilen sådär.
Håller fram mobilen, skrivit någonting. Alltså det var... Och sen var det något annat också. När jag mötte blicken på den här killen som var faktiskt ganska söt. Jag såg någonstans i hans blick så här, ja, men det finns någonting där som han tycker... Jag har ingen aning, han kanske är gift och ingen aning. Men då var det så här, vad gör jag nu?
Mm.
För det var ju som sagt var väldigt länge sedan det här. Och jag kände så här, och jag... Ja, det hände ju ingenting, vi pratade inte. Men när de gick så sa jag, hej då.
Oh,
så att halva inne.
Ja, oj, nej. Oj, oj. Vad var reaktionen då när du sa det?
Han,
hehe. Och sen bara, här är mitt kort, vi ses utanför.
Jag har ju inget. Men alltså, har vi kommit till det? Har jag levt hela mitt liv, snart 50 år, haft jobb, haft hus, har barn... Till att man sitter i en bar, tittar på någon och sen säger hej då. Alltså jag vet inte. Och jag kände mig ändå, när jag gick hem igår kväll, så kände jag mig ändå lite så här lyckad.
Ja.
Att jag ändå hade tittat på någon.
Alltså, analys. Å andra sidan, det du beskriver nu, det är nog i och för sig, alltså, det är väl ett scenario som många har varit med om från och till i ens liv, oavsett ålder och oavsett tid i övrigt, menar jag.
Hur då?
Att man... Nej, men det här att gå ut med förväntningar och bara, nu jäklar... Alltså jag har ju varit ute med så här killkompisar, bara, nu ska vi gå ut och får vi se om vi lyckas hitta några och du vet sådär. Och sen så bara, nej, det blev inget ikväll och vi går hem typ.
Vi går äter på McDonald's. Ja. Men alltså, var det inte lättare förr? Eller är det, kan det också vara att jag är uppvuxen på landet, det är ju du också, och då var det ju en helt annan, prata med alla hela tiden. Eller har det med
åldern
att göra?
Alltså jag är inte uppväxt med att det var lättare förr, tvärtom. Men det har ju mer att göra med hur jag är som person. Alltså jag känner mig mycket mer självsäker nu. Alltså jag, mina första 15 år i någon slags dejtingbar ålder bestod ju av att jag i princip tänkte att ingen kan ju någonsin vilja vara med mig. Så att därför måste ju en eventuell tjej som vill vara det måste ju överbevisa mig och i princip stå framför mig och säga, hej, jag vill vara med dig, vill du typ hångla? Alltså, nästan bokstavligt talat, för jag skulle inte förstå det annars. Jag hade inte förstått pika, jag hade inte förstått ögonkast.
Men hade du inga tjejer liksom, eller var du...
Jo, men det kunde ju komma så att säga undantag, eller liksom att man... Men då var det ofta folk man redan kände som man blev ihop med, alltså folk som man kanske jobbade ihop med eller typ pluggade ihop med, och sen så du vet, sågs man dagligen liksom i flera månader, och sen så var det någon kanske AV eller någon fest och
då, blev man ihop,
ja, då fick man till det, men då hade man ju så att säga fått känna på det länge innan, men det var inte tal om att gå ut och tro att så här, eller jag kunde ju aldrig våga att göra någon framstöt så att säga på ett dansgolv eller i en bar eller så här.
För när jag växte upp på landet, då var det verkligen så att man som tjej gick fram och sa, tog man tag i en kille och sa, nu är vi ihop faktiskt. Ja. Och då var jag så här, jaha. Ja. Man var inte så mycket mer med det. Och sen också träffar ju folk så där genom att man pluggat ihop eller så.
Ja. Men initiativgrejen är ju annars det här liksom att mannen ska ta initiativ och jaga och kvinnan ska liksom säga bulebä.
Ja.
Den grejen är jag uppväxt med, eller i alla fall en schablonbild av det. Sen behöver inte alltid ha varit så, men medan alltså jag alltid har känt att jag aldrig kan, eller aldrig har kunnat så här, jag liksom aldrig raggat på det sättet. I någon slags så här, när man har haft dåligt självförtroende helt enkelt. Så man har inte, man har på något sätt intellektuellt sett förstått att så här, jo men det är klart att det kan finnas någon som kan vara intresserad av mig. Men jag har liksom inte så här kunnat agera på den känslan.
För det är intressant det här med initiativ och att jag tror att jag har tagit initiativ väldigt mycket, väldigt ofta. Och nu har jag tröttnat på det. Jag upplever att alla mina tjejkompisar känner samma nu. Bara, nej, nu får någon annan ta lite mer initiativ också. Kan det vara en grej nu att det är svårt för folk att träffas? För ingen tar initiativ.
Ute så att säga, inte på nätet utan
ute.
Så här, ja.
Man pratar inte med varann och det är ingen som tar initiativ att, hade det här varit i USA, jag har ju bott i USA.
Mm.
Där tar ju killar initiativ hela tiden, nästan för mycket. Mm. Du vet, det räcker med att du går och fikar och sen så kommer, precis innan man går så kommer någon bara, här är mitt telefonnummer.
Ja, nej, men det, och det har ju jag alltid förknippat med någonting dåligt. Att så här, att vara klängig, att vara påflugen, ja. Att vara oönskad, att vara en sån som tränger sig på och vill ragga mot någon som överhuvudtaget inte har uttryckt att de är intresserade.
Det är det. På ett sätt är det det. På ett sätt kan det vara jobbigt. Men på ett sätt kan det också, jag tänker så här, hur, ja nej, det är svårt det här spelet.
Men det klassiska är ju så här som, åh, jag är en sån här fin kille som, ja, alla andra håller på och försöker få den snygga tjejen, men jag vågar inte det, så jag är ju den där fina killen som är i bakgrunden. Och, du vet sådär, att man liksom, man tycker att så här, ja, om jag vore så där burdus så kanske jag hade haft en chans också, men Den där coola tjejen hade aldrig ens fått syn på mig för att hennes synfält består av de här liksom pushiga killarna som visar sig och har tillräckligt mycket självförtroende för att, alltså nu menar jag, det här är ju så en schablonbild som jag växte upp med där liksom, där det var verkligen så här, okej, men du har ingen chans och det har ingenting att göra med ditt utseende eller din liksom din person, det har bara att göra med din attityd, att så här, eftersom du inte så här raggar aggressivt så kommer den där tjejen du är intresserad av inte ens se att du finns, för det finns så många andra som är liksom, som gör det. Och det har ju varit så här en, både en så här snuttefilt och också, och också ett faktum så att säga. Det är lite både och, men
så hur att, upplever man så kille? För ni måste ju ändå känna att vi egentligen vill att ni är mer på. Alltså ni måste ju ändå känna,
det är en hårfin balans för alla som, så måste ju du själv känna att så här, om någon är, det är klart att du vill att en person som du är attraherad av eller vill vara med är på. Alltså det är klart att du vill att den personen är på. Men du vill ju inte att 99% av de andra är på som du inte är intresserad av.
Nej, det är
så
sant.
Det är det där liksom urvalet att säga, jaha, ska du,
och heller inte för på.
Ja, men precis. Och det här liksom den förbannelsen i att vara en toppsnygg person som framförallt tjej då liksom, att så här, hela tiden få raggningsförsök, hela tiden få folk som kommer fram, eller hela tiden få folk som,
det är väl ingen som gör det längre. Är det någon tjej ever, oavsett vem man är och hur man är, som
herregud,
får en massa?
Ja, otroligt många. Vad lever du för
mig,
värld?
Inte på mig.
Nu tänker jag kanske inte heller på folk i min egen ålder, alltså tjejer i min ålder heller. Nej. Jag tänker snarare på så här mellan 20 och 25, 20 och 30.
Åh, tragiskt, det är helt
borta. Nej, men alltså så här, så som det ser ut liksom på i så här, vad säger man, catcalling liksom miljön. Nu kanske det är värre i USA eller andra länder, men just det här liksom att du kan inte gå på gatan fram utan att någon ska kommentera ditt utseende.
Men det händer ju inte i Sverige.
Nej, det händer ju inte lika mycket i Sverige, håller med. Men jag är ju inte heller den som skulle vara exponerad för det, så det är inte som att någon busvisslar efter mig när jag går på gatan.
För på Kuba, jag var ju på Kuba en hel månad nu i januari, och där var det ju otroligt intressant land, hemskt och underbart i en jättekonstig mix, men de hade ju en väldigt machokultur då.
Mm.
Men det var ändå väldigt säker. Alltså det var aldrig några antastningar. Man kunde gå. Jag gick ju själv liksom på natten hem i mörker klockan 2. Ingen fara. Men däremot så är det ju hela tiden.
Ja, just det.
Det är en centimeter. Så, och även man kunde vända sig om, så satt en 90-årig man där och satt och eller en femåring. För det var liksom deras sätt att hela tiden
grooma.
Grooma, och första liksom dagarna var bara, åh! Ja, just man, det. Man är ju inte så bortskämd med det. Liksom. Men sen att vara där en månad och höra det hela tiden, det blev liksom...
Men det är lite det jag menar med så här, vill du verkligen ha den där uppmärksamheten från alla? Nej. Eller vill du ha den från dem? Det är klart att du vill ha den från dem du är intresserad av.
Ah, så jag kanske måste välja. Det
du vill ju att han killen som du sa hej då till, han kan ju få komma fram till baren.
Ja, just det.
Men du vill inte att alla killar på hela den pubben kommer fram och säger någonting.
Nej, det är sant. Och då blir det något... För det fina med Sverige som är så underbart är ju ändå att det finns en jämställdhet, en jämlikhet, att kvinnor och män på något sätt ändå är på samma våning oftast. Liksom.
Precis, en relativ jämställdhet i alla fall.
Eller liksom, ja, men visst. Ja. Och det är absolut inte det på långa vägar. Men det finns ändå liksom någon slags balans i hur man ser på varandra. För på Kuba skulle ju inte en tjej kunna närma... Så att, spelet där är ju... Alla killar håller på hela tiden. Som tjej så är det så jävla aggressivt motstånd. Så att liksom, de får också kämpa tills de inte får stryk liksom, av tjejen. Verbalt eller med ögonen eller vad man ska säga. Det var liksom spelet. Och det är ju enormt påfrestande också.
Men i den klungan så hade jag ju stått längst bak så att säga, och bara, det är kört ändå. Det är inte ens någon idé att försöka.
Fördelen är ju då i Sverige som tjej till exempel, det är att man faktiskt också kan ta initiativ. Och det har jag ofta gjort liksom. Mm. Jag, även på senare år har jag sagt så här, hörru du. Du
där i hörnet.
Barnens pappa var lite så. Ja.
Det jag ska ha dig och du.
Ja, hörru du, jag tror att vi ska leva tillsammans och två barn. Jaha, ser du det så?
Pilsnerfilm. Ja. Ja, men så, men visst, så är det ju.
Sen finns ju ändå, och det är också så här, hur jämställda vi än blir, hur mycket vi än älskar det, så sitter jag med, var på en tjejmiddag nyligen. Det är kvinnor, de är chefer för banker, liksom så här topppositioner, otroligt kompetenta kvinnor som driver och fixar och har liksom allt sitt liv. Och det enda de önskar, det ska komma en man och ta initiativ.
Ska den mannen vara statusmässigt above them? Eller ska den...
Nej, det är inte säkert, men de längtar efter det här initiativet. Och då försöker jag också säga så här, men ni i era kropps... språk och liksom allt ni kommunicerar, så kommunicerar ni att det är jag som styr och tar kontrollen. Mm. Och det var för övrigt så för kubanska tjejer, jag frågade till sist här, hur fasen gör man för att inte bara liksom bli helt, jag vill åka här och avbryta resan till sist, det blev för mycket. Och då sa de så här, gå så får jag se hur det går. Och så gick jag. De bara, men herregud, du går ju som om du bjuder in till. Och då menar jag inte att jag gick och svängde på höfterna, utan att jag gick så aningslöst, och så fort de bara, så tittar jag, hej, hola, qué tal? De bara, nej, attityd. Och den attityden...
Du måste se ut som en bitch, titta rakt fram och bara med raka steg gå därifrån. Liksom.
Och typ så här, om jag säger så får jag rak höger. Liksom. Ja, just det. Men vad jag kan uppleva är att många svenska tjejer faktiskt har den här, jag kan, jag klarar mig, jag behöver ingen man. Men det vore skönt med någon som tog initiativ. Man...
Och kanske satt upp en tavla också.
Ja, men alltså...
Nej då, men ja, nej, visst. Man har ju läst x antal datingprofiler lite på det, apropå det temat, så här att man, det finns dels de som verkligen vill ha traditionella så här, men jag tror att en kvinna och en man och en man, och vi måste vara händig, typ så där. Och då bara, okej, inget för mig känner jag då. Men också att även de här som kanske har lite modernare, att det är den där dubbelheten, och det tycker inte jag är konstigt. Det är klart att, men jag tror också att det är ett allmänmänskligt behov att vilja vara omhändertagen. Mm. Även som man kan man ju känna det. Och det är ju, har ju ofta, liksom, i den traditionella könsrollen så blir ju mannen omhändertagen av kvinnan i hemmet. Ja. Alltså så här,
ni får mat och tvättar era strumpor. Ja, men lite så.
Och man liksom, det blir som en mamma, den där mammarollen. Liksom. Mm. Och mannen tar hand om kvinnan ekonomiskt och allt det där. Liksom.
Och så, men det här att så här,
vad sa du?
Och borrar i betong.
Ja, men typ. Nej, men så här, att det där liksom att, jag vet, jag och ett av mina ex, vi pratar mycket om det, att så här, nej, men vi tar hand om varandra, fast vi gör det inte på samma områden.
Nej,
att vi kunde rå om varandra på, liksom, men vi tyckte en styrka med just vår relation var väl att vi då såg att så här, men du kan ta hand om mig på det här sättet och jag kan ta hand om dig på ett helt annat sätt. Mm. Och det var inte heller kopplat till traditionella könsroller, utan det var liksom bara lite så här, ja, men vissa grejer var så här, men det här är jag bra på, det här tar jag hand om, så här. Så det är liksom, det här vet jag att den här diskussionen har haft med mina föräldrar om deras äktenskap, liksom deras, de har ju varit ihop sen slutet på 60-talet, fortfarande tillsammans. Och Nej, men så här, de har väl varit ganska otraditionella könsrollsmässigt, men också är ju barn av sin generation såklart, de är ju 40-talister och sådär. Men att där liksom jag säger, nej men jag, som jag tror mamma sa så här, men jag tycker om att köra bil, så att jag har kört ganska mycket bil, typ sådär liksom. Och, eller fixa med olika saker och sådär, så att man liksom kompletterar varandra på det sättet. Då tar man hand om varandra, men det kan ju också fastna i just könsrolls facket, att så här, och då svårt. Blir det ju liksom en väldigt så här, aha, är det här normen eller är det vi som vill det här? Eller, ja.
Jag upplever att den här att ta hand om varann handlar om att någon ser vad som behövs göras och gör det.
Mm.
Och det, för övrigt, mina 40-talistföräldrar, min mammas största besvikelse med pappa, det är att han aldrig har sett vad som behövs göras. Mm. Och då har jag tänkt,
nu ska vi ha en lång diskussion om definitionen av vad som behövs göras.
För också det är också den här bitterheten då som blir hos många kvinnor när man känner att det att behoven inte syns. Och jag tänkte alltid så här, men när jag blir vuxen, när jag har en relation, så ska inte jag sitta och vara besviken. För att min mamma har varit besviken på pappa i, de skilde sig för ett år sedan, eller ett och ett halvt år sedan bara. Mm. På gamla dagar liksom.
De är över 70 då, antar jag.
Ja, de är 70. Mm. Ja. Och jag var så här, men det borde, alla vi var, men det här borde ni gjort tidigare liksom. Mm. Så det, ja. Men jag säger, jag ska inte bli besviken. Men jag märker hur lätt det är att hamna i det. Den här besvikelsen av att varför ser du inte vad som behövs?
Ja.
Och det är det här liksom, det är en, jag kör stand-up om det här också.
Mm.
Där, varför diskar han inte? Och så säger han, ja men jag diskar om du ber mig. Ja men då är det inte värt något.
Det håller jag med om.
Det är inte värt något om jag måste be om det. Och det kan jag säga, det är det vanligaste jag pratar med mina tjejkompisar om. Mm. Även om de är i relationer eller inte. Så här, det är inte värt något om det inte... Ja.
Ja, men jag, för jag tänker, jag är nog en sån som har varit lite på båda sidorna där. Att jag är inte känd för att vara pedant eller sån som håller jättemycket ordning hemma. Men jag skulle inte heller låta allting bara förfalla i vecka efter vecka. Men då tänker jag att så här, är man en... Nej men det här liksom, vilken nivå ska man hålla? Ska man komma överens om det? Så här, hur välstädat ska man ha det hemma? För jag upplever att det är det som är konflikten. Det vill säga att man har olika syn på hur stökigt får det vara? Hur liksom rörigt får det vara? Och när, så fort den ena har en så att säga hårdare gräns för det, så kommer det bli en obalans. Då kommer det vara så att den kommer alltid ligga steget före, den kommer alltid se att nu är det stökigt, det behöver städas. Och tycka att så här, varför ser du inte det här? Det behöver ju städas liksom. Medan den andra känner så här, ja fast min gräns ligger ju inte ens där, så att nej, jag kommer ju inte att agera förrän långt senare. Det är ju evig diskussion.
Men har du känt dig anklagad då? För att män som grupp blir ju också så här, anklagade för att inte ha koll i hemmet.
Ja, nej men jag har ju levt själv så himla många år, så jag känner att så här, nej men jag har inte blivit, jag känner, de gånger jag har levt ihop med någon så känner jag väl att så här, jag tycker inte att det har varit ett av de största problemen faktiskt. Det har inte varit så här städning. Däremot så vet jag att vissa har ju varit så här, men för att rädda vårt äktenskap så har vi städhjälp. Alltså bara så här, ja, även fast de inte har speciellt hög lön eller så här, så tycker de att så här, det är värt det för att slippa just den delen av vår liksom, relation, så här att ta in någon som grovstädar då och då liksom.
Jag tänker bara ge tips till alla män så här, och det är ändå väldigt, 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 väldigt många som missar den här kvinnors syn på om jag, alltså,
och kvinnorna håller ju såklart stenkoll på när bilen behöver lämnas in på service och
absolut.
När däcken ska bytas till sommardäck och, ja, men jag menar, det är precis samma sak så här, skulle det är ju så trött och gammal diskussion på ett sätt, för det är precis det vi, det
men
som
jag
alla
menar
på
att det
med,
fortfarande men. Är så, vill man ligga så går man och diskar. Mm. Alltså det finns ingenting som gör en kvinna så upphetsad. Och det är så jävla sorgligt också. För jag känner så här, jag är ju den traditionella mannen i relationer egentligen.
Mm.
Men, så att det kan vara inte diska. Men alltså att ta den andras uppgifter och göra dem. Mm. Så att den andra får slappna av. Det finns ju inget bättre.
Jag kommer ihåg när nu inte jag... Jag var inte och jag är inte tillsammans med mamman till min dotter. Men när min dotter föddes och tiden därefter, då gick jag in i så här support mode och då var det ett jävla spring. Det var verkligen så här, jag såg ju som att min enda livsuppgift var att så här, springa upp på det och hämta grejer och göra
mat.
Det
är det.
Och så här, ja men
det
är superfint. Och så här, här är en bra konkret uppgift jag kan lösa liksom. Nu menar jag inte att jag skönmålar mig själv, men just att det blir så konkret då, det här med hjälpen, att så här, Å andra sidan, då, har ju den, då är ju den andra personen i princip ett hjälplöst tillstånd. Eller man har ju väldigt mycket, liksom det är amning och det är sömnbrist och allting. Så att på så sätt så blir det ju enkelt att prioritera. Medan om båda hade varit så att säga jämställda i form av att båda hade varit friska och starka och jobbade lika många timmar per dag och allt det där liksom. Då blir det ju svårare att hålla den där balansen kanske, men åh, gud.
Och sen en shoutout då till kvinnor som liksom just också stod och vrålade där vid disken, att när bytte ni vinterdäck senast när ni hade koll på bilen? För det är ju precis samma sak sådär, att hjälp, alltså om man ska avlasta varandra så handlar ju inte det om att laga extra god middag om du alltid lagar middag, utan då handlar det faktiskt om att göra det andra och säga, ja men jag gör ju ändå 80% och många kvinnor gör ju mycket mycket mer i hemmet. Men att visa då, det är bra att visa, så här blir det när jag hoppar in och gör ditt. Det här är ju en trött diskussion och en svår diskussion.
Ja, det känns ju så. Det är ju en också, evig diskussion. Liksom.
Ja, men det är intressant. För med barnens pappa, han lagar ju all mat. Han var jätteduktig på det och gjorde det jämt. Och jag älskar bilar. Så jag har ju alltid haft hand om bilen och också alltid kört. Och det är intressant då, för mina barn då, de är ju 15 och 17 nu. Min dotter, hon bara, nu får jag börja övningsköra. Hon var 16. Så hon har alltid övningskört. Och hon har alltid sagt, jag ska göra körkort så fort som möjligt. Och det har aldrig varit någon diskussion. Sonen, han började laga mat när han var 10-11.
Just det.
Det är för att i deras värld, det de har vuxit upp med är pappor lagar mat, mammor kör bil. Och även i pappans nya relation så är det han som lagar mat. Och det är så kul, för de har inte ens fattat att i andra familjer så är det mamman som lagar mat oftast. Utan det finns liksom inte i...
Nej.
Det är jättekul att se.
Det är intressant då med som i mitt fall då, när man separerar eller lever ifrånskilt i så tidiga år. Min dotter är ju bara 2 år liksom. Hon just kommer ju växa upp med att båda föräldrarna kör bil och lagar mat.
Ja,
så att säga.
Just det. Det är ju det
på
bästa.
På varsitt håll. Jo, men så här, man gör ju allt.
Så skiljer.
Ja,
så
skiljer och står ensamma och starka och struntar i det.
Men kan du inte berätta om den historien igen? Alltså, ni träffades på Tinder och det var en sommarflört.
Ja. Hon pluggade i Sundsvall. Men jobbade i Stockholm över sommaren. Det var därför vi sågs ju här i Stockholm liksom när vi via Tinder. Det var verkligen bara en så här en du vet så här sommarkvällar, man bara matchar och så pratar man om att ses och så råkade det vara så att båda var på stan och liksom hade var ute med kompisar samtidigt, så möttes vi upp liksom
och träffades några gånger.
Ja, träffades några gånger, 5-6 gånger och sen så var det liksom
det. Men det här var inte så här, åh nu är vi ihop utan.
Nej, och det här var ju typ jag tror att det började väl mitten slutet av sommaren, så att det var ganska nära att hon skulle börja plugga, liksom flytta tillbaka upp till Sundsvall och börja plugga liksom igen sitt sista år. Och då så det var ju bara så här, nej men vad härligt. Och vi, alltså verkligen inga så här, inga hard feelings, inget dramatiskt uppbrott, utan mer så här att ja men om du kommer till Stockholm igen eller om vi springer på varandra, alltså det är så här, vi fortsatte ha kontakt liksom även efter att hon hade och hade, så att säga, skilts åt så.
Och sen upptäckte hon.
Sen kom vi lite så här, mått så dåligt på sista tiden. Så här, mår illa typ på morgnarna. Och
hur långt hade det gått då i graviditeten, vet du?
Nej, det vet jag inte. Det måste ju, jag menar, eller det vet jag ju eftersom så här, det var ju bara någon månad efter att vi hade sett. Så att jag menar,
det var ju nytt. Hur var det samtalet? Ringde hon eller?
Nej, vi chattade oss fram till att, inte på Tinder, men på Messenger typ att så här, jag vet inte. Vi mässade fram och tillbaka och jag bara så här, okej, fast det du säger nu låter ju som att du är gravid. Liksom, ungefär så. Och så köpte hon test och kollade och så testade 2 gånger och så här. Ja,
så var
hon var ju det.
Vad hände då?
Alltså, det var ju... Ja, det var väldigt så här... Jag tror att min attityd sen tidigare, långt innan jag träffade henne, var liksom att så här... Jag ville ju inte ha barn. Eller
nej,
det
du
var
till och med suttit i så här morgonsoffa
på SVT. Jag
officiellt
ville inte ha barn.
Nej, jag ville inte ha barn. Varför drivit, då?
Nej, men jag hade ju inget som helst barn. Inget som helst barnlängtan.
Nej,
inget
men
vad sug.
Fan är det när man får barn?
Det är väl många, ingen som... gud. Det finns en hel värld där ute med folk som har barnlängtan.
Jo, men många av oss är också så här, ja, barn borde man väl ha. Men
ja, men det var ju just det beteendet som jag var väldigt kritisk till. Apropå så att följa normer. Att jag kände så här att okej, alla går runt och gör en grej som typ inte alla verkar 100% så här vilja. Typ.
Nej, och sen är det när man har skaffat barn och inser så här, shit, jag har sabbat hela mitt liv. Då vill man ju dra ner andra i skiten och bara, ska ni inte skaffa barn? Så det är en så här
sig,
tyst överenskommelse.
Jag hör vad du säger, jag känner mig inte igen med den bilden. Jag känner inte igen att jag själv skulle vilja det nu till exempel. Nej. Däremot så säger jag till folk som inte har barn och säger, som säger att de någon gång vill ha barn. Mm. Då säger jag bara så här, starta nu, kör nu.
Ja, just
alltså,
det.
Vänta inte. Utan vill du, har du känner du inom dig att så här, om du vill ha barn, ja för fan, gör det liksom. Gör alltså det. Typ så, det säger jag. Men jag skulle aldrig vilja övertyga någon som är tveksam.
Tvärtom. Men vadå? Så att du har alltid tänkt, fast du inte vill ha barn, så har du tänkt vadå? Sa du?
Nej, jo, men jag tänkte så här att men min grundinställning var så här, jag vill inte ha barn. Jag var tydlig med det även då via på Tinder. I min profil skrev jag uttryckligen att jag inte längtade efter barn. Nej. Liksom. Just för att så här, och då minskar ju liksom antalet potentiella Tinder-matchningar med kanske 80% i den åldern, alltså mellan 30 och 40. Så här, om du skriver liksom du inte vill ha barn, då är det liksom mycket, mycket svårare. Men jag tyckte ändå det var värt det, att så här, ja men jag var inte, ja det var verkligen uttalat.
Jag har inte vågat dejta någon som inte har barn nu. Nej, för jag tänkte så här, åh det går ju inte.
Ja, nej men sen så det var ju, ja men vi matchar ju ändå i någon slags sommarflörtsambition då liksom. Och sen hände det här och sen så pratade vi om det och då märkte jag att ju mer vi pratade om det desto mer insåg jag att så här, nej, men hon vill verkligen behålla det här barnet.
Mm.
Och jag märkte att jag själv också var så här,
fast, varför vill hon det?
Ja, jag ska inte lämna ut henne i det här.
Men det kändes rätt liksom.
Ja, det kändes som att hon, till skillnad från mig då, så kände nog hon att hon alltid har velat ha barn.
Mm.
Och åren går och du vet så här, det där klassiska liksom.
Mm.
Sen är inte hon jättegammal, men hon är inte 19 heller. Alltså du vet sådär. Så att, ja, och jag kände väl att ju mer vi pratade så insåg jag att såhär, okej, det kan bli så att hon kommer behålla det här barnet oavsett vad jag vill. Och till och med alltså, ta hand om det själv eller något sånt där. Och då kommer en känsla som jag aldrig har känt förut, som är att, vänta nu såhär, ska någon ta mitt barn och bara försvinna bort från mitt liv? Det, alltså jag hade ju verkligen en såhär sliding doors ögonblick där jag kunde ha valt att såhär,
du kunde försökt att välja, för att,
jag försökte välja, jag hade nog inte kunnat välja det så, men teoretiskt sett så hade jag kunnat säga så här: okej, du verkar ha bra support från din familj och du kan ta hand om det själv, så här, jag köper det och så här, vi hörs typ, eller vi hörs inte, alltså typ sådär. Och det händer ju hela tiden att folk gör så. Jag har en kompis som så mycket väl vet vem föräldern är och så här, men som var, men där han inte ville ha barn. Nej. Och liksom, hon gick vidare själv. Det förekommer ju liksom.
Ja.
Och så här, och ja, det kan man respektera. Men då kommer ju den här känslan av att så här, men vänta nu, så här, det här är ju ändå mitt barn också.
Mm.
Det är inte mitt bara, men det är ju vårt barn.
Och vad gjorde du då? Alltså hur...
Jo, men till saken hör ju att jag kände väl inför henne också att mamman till mitt barn är en härlig och bra person. Vettig människa som jag kommer överens med. Och kände, alltså det visste jag ju redan då, att så här, det här är ju inte liksom någon som jag har hamnat i konflikt med eller som... är väldigt, att vi hade haft det krångligt eller något sånt där.
Men faktum kvarstår, ni har träffats på Tinder, ni har haft en sommarflört 5-6 gånger. Ja. Hon bor i Sundsvall, du bor i Stockholm, hon blir gravid. Ja. Du bestämmer att du såklart ska vara med på tåget, men bara hur är upplägget?
Ja, alltså, nej, men då efter mycket om och men, eller mycket om och men, det var så här, tiden var vad säger man? Vad säger man? Ah, skitsamma. Det var inte jättegott om tid. Vi var ju tvungna att ta ett beslut ganska snabbt. Liksom.
Ja.
Och då var väl, första beslutet var ju så här, okej, vi behåller barnet och hon flyttar till Stockholm och vi bor ihop när barnet kommer. Och så får
tänkte ni så här, men då blir vi ihop, vi testar.
Nej,
vi
tänkte väl att så här, vi får se om vi blir ihop, men vi bestämmer att vi behåller barnet. Det var ju det viktigaste att bestämma. Mm. Och så sa vi att så här, huruvida vi kommer vara ihop eller inte, det får vi liksom ta längs vägen. Så sa vi att så här, vi har bara bestämt att så här, nu kommer det här hända liksom, och nu kommer vi tillsammans ta hand om det här barnet.
Låt, det här är som en film liksom.
Ja,
det
kändes ju så. Jag kände väl också så här att för mig så var det en väldigt så här poletten trillade ner i form av att så här, jag har alltid velat ha barn, utan mer så här att i livet passade det ganska bra, för jag hade haft några jobbiga år med väldigt mycket så här, det var lite utmattningsdepression, jag nära gå in i väggen, bytt jobb, landat på det nya jobbet, kände att jag var ganska så här, mådde lite bättre, hade liksom en bra period bakom mig, så kände jag, och liksom hade flyttat till en större lägenhet. Det var mycket sådana där saker som var så här, ja, just nu skulle det passa ganska bra att det kom ett barn, alltså för att så här, mitt liv var liksom lite upplagt för det typ.
Men hur gravid var hon då när hon flyttade in hit?
Ja, det var väl en månad innan förlossningen.
Ja, det var så.
Ja, men vi hade ju då någon slags distansgrej där vi sågs och lärde känna varandra liksom under graviditeten. Åkte upp mellan Sundsvall och Stockholm ganska mycket. Så vi hade ju inte ens bott ihop då så mycket när barnet kom. Liksom. Utan hon flyttade ner där och sen så, ja. På den vägen är det. Nu bor vi ju inte ihop då sen.
Ja, för ni bodde ihop de första åren.
Ja, nu är ju, nu ska vi se här. Lite drygt ett år bodde vi ihop.
Men hur gick det då? Blev ni kära?
Nej, det blev ju inte. Eller så här, jätte...
Jag tänker så här, det är så svårt, även om man skulle ha värsta kärleksrelationen, super, ja, super, så är det ju ändå svårt med nyfött barn. Det är svårt, ja, liksom.
Och då jag ska inte lämna ut henne, hon får ju tala för vad hon tyckte och kände. Jag vet bara att så här, jag tror att vi båda var så att vi satte liksom det lite på vänt. Ja. Och det gör man ju, som du säger, det gör man ju även om man är ihop från början, att man, när barnet kommer, då är man ju ganska så här. Så jag tror att känslan var väl snarare så här, ska vi bli ihop under graviditeten? Det var väl det, ja, som var liksom, för vi hade ju trots allt 9-10 månader som, där vi umgicks innan barnet kom.
Ja, där ni dejtade lite.
Ja, där vi, ja men, jo, men så här, vi var ju en dejtfas när, när graviditeten kom liksom. Och sen så klingar väl det av lite grann och lite så här, ju mer gravid hon blev och så här. Ja.
Det jag har sett utifrån då som kompis, ja, även om vi inte träffas så mycket, det är en så här enorm ömsesidig respekt för varandra.
Mm, det har vi nog.
Som ju faktiskt är väldigt kärleksfullt.
Mm.
Det behöver inte vara romantisk kärlek, men det är, nej, otroligt fint och kärleksfullt. Det har ni haft hela tiden så här. Mm. Ja, men, och också väldigt öppet på ett härligt sätt, för att det är många här som skulle... Ja, men liksom börja konstra till det eller säga jag vill ha krav, såhär, jag vill veta hur det blir. Ni var ju såhär, vi tar det lugnt, vi ser. Vi blir inte besvikna om det blir, om det inte blir, eller liksom såhär. Det, nej, har ni ju lyckats med.
Kärleken till ett barn enar ju föräldrarna.
Ja.
Så det är, ja, nej, jag är ju, alltså jag är fortfarande lite såhär i chock över hur liksom smidigt bitarna föll på plats. Mm. I alla fall i mitt perspektiv. Återigen, jag är bara ena sidan av det här. Men just att så här, att vi lyckades komma överens. Att vi, jag menar så här. Ja, det blev som ett team liksom. Att vi blev vänner som tillsammans gjorde det här. Och har liksom, och det gick ju, allting gick ju bra. Och det blev liksom en, ett barn som inte hade några, vad jag vet, några större defekter och allt det där. Liksom att den känslan är också skön såklart. Men att så här, att vi båda var väldigt måna om både varandra och att lösa det här. Liksom. Att man kände så här att men vi båda, vårt bästa intresse, vårt viktigaste intresse var att vi skulle lösa det. Liksom.
Men där är vi tillbaka till mitt resonemang, min liksom teori. Och det är att var tid har sin kar eller var tid har sin partner. För att mina barns pappa är ju den absolut bästa pappa någonsin. Mm. Som jag skulle vilja ha. Alltså, även om de andra långa relationer jag haft. Jag har älskat dem väldigt mycket. Det har varit så här, men jag aldrig vill ha barn med dem. Aldrig. Därför att vi har samma värderingar. Grundvärderingar. Vi har samma liksom, syn på saken. På uppfostran. Liksom, han är otroligt. Så här, ja, men jämställd. Han är feminist. Det är skitviktigt för mig.
Mm.
Men sen betyder inte det att jag tänker att vi kan... Alltså, ja, egentligen borde man göra så. Man ska få barn med sin bästa kompis. För så var det ju. Vi var ju pluggade ihop i Lund. Och sen träffades vi 10 år senare.
Okay.
Och blev gravida jättesnabbt också efter 4 månader.
Mm.
Och vi hann liksom heller aldrig bli riktig kärleks... Vi var jättekära och så. Men det kom så snabbt. Och ganska snabbt så blev vi kompisar i vår relation. Så hade vi varit ihop i 3 år så hade vi hunnit bli kompisar. Och då hade vi inte skaffat barn.
Men när... Ni hade fått 2 barn.
Ja.
Det var ju inte som att det tog slut 2 sekunder efter det. Utan då höll ni ju ihop ett tag till efter det.
Ja, eller? Men det gjorde vi. Och jag är ju då en streber.
Ja, jag biter ihop och kör på.
Jag biter ihop och kör på. Ja. Och så är det ju.
Vilket jag i och för sig kan tycka att det kan ju man ju sakna i vissa relationer. Jag kan ju sakna det i min egen...
Men jag gör ju det i all evighet liksom.
Ja.
För att jag gillar inte att vara själv, antar jag.
Och då krävs det en ny... stepping stone, en ny relation att hoppa till då för att det ska
vara
slut.
Nej, men det har det aldrig varit. Det, men däremot så har jag bara varit singel kanske en månad emellan, ja, eller 2 liksom. Men däremot så, nej, aldrig överlappat som många män gör. Det borde vi prata om någon gång. Men,
ja.
Nej, men i det här fallet så var det ju
en utlösande faktor då som gör att man bara,
nej men vi gick i parterapi, vi åkte på så här, till New York på egen helg utan barnen. Vi gick först familjeterapi hos kommunen, sen hyrde vi nu egen. Sen hade vi något så här, har du sett Bonusfamiljen?
Mm.
Där de sitter med en kvinna och en man, sånt gick vi. Det var så dyrt.
Mm.
Det var så dyrt. Att det enda jag kunde tänka på när han så här skulle prata då, mitt barnens pappa, som pratar så långsamt och han är så här analyserad, bara för fan, det här utlägget kostade liksom 1000 spänn.
Ja.
Eller jag kunde bara räkna ut hur mycket det kostade i sekund. Ja. Ja. Så det var ju så här, det hade gått så lång tid. Vi liksom, men jag tänkte ändå så här, ja men fan, är man tillsammans, har man varit tillsammans, är man tillsammans.
Mm.
Men sen så träffade han en annan och kom hem och sa det att nu förstår jag vad kärlek är. Ja, och det var klart fruktansvärt knäckande.
Mm.
Alltså på alla plan. Å andra sidan så ganska snabbt fattade jag att
det här att är även bäst. Du förstod vad kärlek var.
Eller nej, men att det är det bästa som kunde ha hänt. Liksom. Ja. För det är också så här, och när jag satt och grät i separationen där så sa någon så här, men vad vill du att dina barn ska ha för syn på vad kärlek är? Mm. Vill du att de ska se på det du och barnens pappa hade som att det är det ultimata kärleken?
Mm. Hur gamla var barnen då?
Och det vill
då?
Jag ju inte. De var ju 3 och 5.
Mm.
Och sen, det var ju kär. Han hade ju upptäckt vad kärlek var. De är gifta idag och har ett barn till. Så att det var ju liksom rätt. Och jag är ju, jag hade aldrig tagit beslutet.
Nej.
Så jag hade ju suttit 85 år gammal, besviken. Besviken över att kärlek inte var mer.
Ja.
Så att jag är ju, och jag tror liksom fortfarande än idag hade jag nog varit ihop med alla mina män om inte liksom det hade hänt saker som gjort att jag lämnat.
Ja, för det är inte eller alltid du som har blivit dumpad så att säga. Utan du
nej,
har
jag har också lämnat. Men det har också varit så här, jag blir så överkörd och så trampad på så till sist är bara, men oj, så här får man ju inte göra. Alltså nej. Det har liksom verkligen, det har sällan varit så här, nej men det här känns inte bra.
Nej.
Utan oftast har det gått alldeles för långt. Du hör ju vilken...
För mig förknippar jag sånt här med mina första relationer. Alltså en vilsenhet kring så här, vad är okej och inte okej inom en relation och hur ska det kännas för att det ska kännas bra och vad, när, liksom, vad är varningstecken eller typ så här, när man har tjafsat och bråkat så mycket att man knappt vet in och ut på vad som är vad och så här, att jag, när jag var yngre så kunde jag liksom hålla på mycket mer med det och mycket längre tid i liksom någon slags här konfliktzon
men,
liksom. Men sen så ju äldre jag blivit och ju fler relationer jag haft så bara, nej men jag orkar inte, det där orkar inte jag.
Och för mig, varje relationsslut, även om jag då tycker var tid av sin partner, så tycker jag att det tar längre och längre tid att komma ur och komma över och hitta någon slags jag kan
tyvärr är jag motsatsen.
Är det sant?
Ja, gud ja, tyvärr. Och nu ser jag liksom alla mina ex sitta framför och bara, ja Fredrik, vi känner igen oss. Nej men så här att jag liksom har svårare att gå in i det fullt ut när jag blir, ju äldre jag har blivit.
Mm-hmm.
Jag har svårare att bli committad 100%, svårare. Och också även när jag har varit committad, att när jag lämnar någonting så är det lättare att bara bounce back. Liksom. För jag känner att det inte har fäst lika hårt som det gjorde när jag var så att säga ung och dum. Nej, men ung och naiv och lite så här tonårsförälskelse-grejen, att man blir helt utslagen av en relation.
Men
liksom.
Vad är analysen då? För att jag kan vara lojal med, jag kan typ vara ihop med någon för att vara snäll. För att har jag lovat något så har jag lovat något. Jag kan vara ihop med någon, nu har jag haft så långa relationer, men så här, om någon, för att inte den ska bli besviken.
Ja.
Och det är det som har ställt till det för mig på Tinder.
Ja,
där jag är otroligt lojal.
Du svarar på alla meddelanden.
Jag svarar på alla. Ja. Jag försöker vara schysst och ärlig. Och sen så tycker jag så här, om någon vill träffa så ska man ju...
Ja, det kanske där var därför terapeuten sa att jag skulle disaster.
Ta bort det. Jag tycker det var enklare på den tiden. Man var i en liten by.
Ja.
Och så
social visst. Kontroll, alla höll koll på varandra och skvallrade som tusan.
Nej, men också så här, alla hade koll på vem som passar ihop med vem. Alltså så här, man gjorde så här, check, check, check. Ja, men hon passar med den och så bara matchades man ihop och så var inte mer med det.
Någon som blev över då?
Ja, de fick bli ihop med varann.
Jag menar, idag hade de ju så att säga kunnat gått på nätet och kanske hittat någon i grannbyn istället.
Jag är idag ironisk. Så, det är bara för att jag inte alltså, gillar val. Och,
nej, men så här, förr så hade ju de varit så här outcasts och bara liksom inte kommit in i samhället.
Men
så är det ju fortfarande i viss mån. Det finns ju såklart, nu har inte jag grävt ner, det har ju skrivits en del om det, men jag tänker på apropå online dating generellt, så här med algoritmer och vilka du blir exponerad för och vilka du inte syns. Att så här, du kommer inte få se, alltså du kommer få se profiler som matchar ungefär dig.
Är det
utseendemässigt?
Så?
Ja,
är det så?
Det här har jag förstått det som att du, så här, du kommer inte få se de absolut fulaste på Tinder som kommer i ditt flöde. De kommer inte ens dyka upp i ditt flöde för att du är inte en ful person typ. Alltså det är så här, förenklat så är det lite så det funkar. Och det gör liksom att så här, vet du det, maka söker kaka eller så här. Nej men vad
kaka
säger man? Att,
maka.
Kaka, ja. Nej men så här, att man liksom då, apropå byn igen då, att om du är då den där personen som inte hittade någon, så här, vem blir du då exponerad för? Vem ska du träffa?
Jag tänkte att det var bättre då, för då var det så här, de morsorna till de personerna bara så här, ja men de har ingen som flyttar. Nej jag fattar, det är helt, det här är bara ett sätt för mig att försöka smita från ansvaret av att egentligen nu vara singel, hitta mig själv, veta vad jag letar efter och kanske inte ens leta efter någonting.
Och min utmaning är ju att jag vet alldeles för mycket om mig själv och har alldeles för mycket, jag har hittat mig själv alldeles för mycket. Förstår du att jag liksom är så här,
ja, du har en kravlista.
Nej, jag har inte en kravlista, jag har bara en så här icke-lista som är så här att så här, why even bother?
Aha.
Varför ska jag ens försöka? Jag vet ju ändå att det kommer gå dåligt.
Och jag är så här, ja, bara han har ett leende.
Bara han duschar minst 2 gånger i veckan. Och
bara han rör sig.
Ja.
Och vad
sikta
hemskt
på något billigt. Så att, ja, nej, gud.
Ska vi sätta punkt där då?
Ja, det tycker jag.
Mm.